Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Syn i själen så möter ni Yvonne Fuchs. Yvonne har många strängar på sin lyra. Hon är terapeutiskt utbildad inom olika metoder och processer som hjälper till att läka och frigöra inifrån för att nå försoning och acceptans. Fokus i det här samtalet kommer att ligga på Byron Katies The Work. Jag har nämnt Byron Katie och den metoden i tidigare avsnitt och jag kände att det var dags att ni som lyssnar får en fördjupning i vad det handlar om. Varje dag så mal vi runt olika tankar, medvetet eller omedvetet, som skapar en massa olika känslor. Rädsla, ilska, sorg, oro, smärta, skuld, ångest, skam, frustration och nedstämdhet. Men hur skulle ditt liv se ut om den typen av tankar inte tog din tid, fokus, glädje och energi? The Work av Byron Katie är en kraftfull och frigörande metod för att se att det inte är verkligheten i sig som orsakar din stress utan istället dina tankar om verkligheten. Eftersom Yvonne Fuchs är en av dem i Sverige med längst erfarenhet av The Work så bestämde jag mig för att bjuda in henne. För tänk om du som lyssnar känner att det här är verkligen ett verktyg som kommer att hjälpa mig framåt i livet. Som kommer att frigöra gammalt bagage som tynger. Som Byron Katie bland annat säger, tror du på allting som du tänker? Vill du ha rätt eller vill du bli fri? Vi kommer också att prata om Yvonnes livssituation just nu. Det blir känslosamt och gripande en bit in i samtalet när Yvonne berättar om sin sjukdom och hur hon tänker runt den. Kära vänner, varmt välkomna till Så in i själen. Varmt välkommen till Så in i själen, Yvonne Fuchs.
Tack så mycket.
Jag är så glad att ha dig här. Vi sitter hemma hos mig och samtalar. Och det är första gången vi ses, men vi har väldigt många gemensamma vänner. Och det var genom en gemensam vän som jag fick tips av dig. Framförallt när det kommer till The Work och Byron Katie.
Mm.
För jag har nämnt det i min podd några gånger. Och så jag tänkte att det finns säkert ganska många som lyssnar som inte känner till den här metoden The Work.
Mm.
Så det tänker jag att vi ska prata om. Men jag vill börja med att etablera dig lite, för att det är ju inte bara det du gör. Du är ju utbildad i väldigt mycket.
Ja.
Så att berätta lite grann om vad du gör utöver The Work.
Ja, alltså jag är utbildad i en mängd olika terapeutiska former. Och så jobbar, alltså The Work är klockrent. Mm. Det är en sån magisk metod. För om man tar till sig den i sitt liv så går det till slut inte att ha några problem. Och det låter ju jättekonstigt.
Det låter helt overkligt.
Men det är fullkomligt sant. Så det kommer vi komma in på.
Ja.
Och sen jobbar jag har specialiserat mig också. Många människor har ju liksom träffat på personer med narcissistiska drag.
Mm.
Och vad som händer i oss då med personer som faktiskt inte kan känna empati och inte kan känna samvete. Hur det ställer till det i arbetslivet och kärleksrelationer, eller om det är din mamma eller pappa.
Mm. Och då, jag kommer ihåg när vi pratade om det här innan vi satte oss ner, innan vi började spela in, så sa jag till dig, jaha, kan man lära sig att leva med en narcissist?
Nej,
och, så
nej,
jag, och då sa du snabbt nej. Det är 100% icke liksom.
För man går sönder både fysiskt och psykiskt.
Mm.
Det skapas för mycket stress i kroppen.
Mm. Och kan en narcissist lära sig att bli, har de som kommer till dig, är det de som blivit drabbade av en narcissist, eller är det narcissist?
Ja, det är det.
Mm.
Sen kan ju narcissister gå i terapi, men man kan ju då säga, ha som huvudregel att de blir mer manipulativa.
Jesus.
Mm.
Oh, jag får rysningar.
Det är ju inget ont släkte, det är personer som har varit med om trauman som gör att de inte kan känna empati och samvete och inte kan älska, men de spelar bra.
Mm. Jag har ett poddavsnitt som handlar om just det här.
Ja.
Så vi ska inte gå in för mycket
Nej.
På det. Men jag har ju erfarenhet av det där personligen. Och kanske du också.
Mm. Ja. Absolut. Och det finns ju alla världar. Andliga världen, terapeutiska världen, näringslivet och familjen.
Mm. Mm. Men, och det jobbar du mest med?
Det har blivit så nu. För det finns ju en efterfrågan. Har man varit med om det här så vill man ju gärna ha en terapeut som är specialiserad och förstår. Och förstår hur man skadas av det. Och liksom, för du tror ofta att det är något fel på dig.
Ja,
visst. Eller du är ganska övertygad om det. För narcissisten projicerar ut allt sitt på motpartnern, på mottagaren.
Mm.
Så det blir liksom den som går i terapi eller kraschar. Eller...
Mm.
Ja.
Ja, det där är så jobbigt. Jag fick en klump i magen,
ja.
Bara vi nämnde det.
Ja.
Okej, okay. Ja, så det gör du då merparten av. Och sen är du då också utbildad bland annat inom resan, som är en annan process.
Ja. Och alla de här är ju lite lika varandra, resan och The Work. Man bara har lite olika ingångs... Man går in på lite olika ställen, men det blir samma slutresultat.
Mm.
Man når kärnan i sig själv, man når det som är sant. Man når själen, kan man ju säga.
Exakt.
Och man når sitt hjärta, det som är sant i alla oss.
Mm.
Mm.
Det är ju dit vi vill.
Ja.
Och varför är det så svårt att vara människa, undrar jag ibland. Eller hur?
Ja, men det både är ju det och inte. Egentligen inte.
Nej.
Men vårt mind snurrar till det, trauman och sår. Att vi går upp i huvudet istället för att vara i känslorna. Olika teorier om hur man ska ta hand om barn. Och att det kan bli brusten anknytning om en mamma eller pappa eller båda har varit med om saker som de inte kan knyta an till barnet.
Men för det är ju också som att det brusar så mycket utanför oss. Och då blir det ju svårare att ha fokus på vad som är viktigt och
Absolut.
Vad som är sant. Och för det påverkas ju så mycket.
Ja.
Och kanske mer idag än någonsin tidigare.
Och så låter vi oss inte känna, eller vi tillåter inte oss känna att vi mår dåligt. Mm. Så då tar vi droger och alkohol och sex och framgång och yta och pengar och
ja, relationer.
Och relationer. Kärlek. Oj, oj, oj.
Kärlek blir ju nästan den vanligaste drogen. Det ja, kanske det, vi inte tror.
Nej, och det blir jättesnörigt.
För att man, just om man har, lever i utifrån det sättet att tänka att man ska hitta någon som ska liksom läka en och fixa en. Exakt. Och rädda en från allt det jobbiga.
Ja. Ja.
Då blir ju kärleken en farlig drog.
Ja, och då använder vi ju människor som objekt, som saker.
Mm.
Och det gör ju ont. Men först tycker man, wow, härligt. Bara sprakar och gnistrar och fy fan vad mysigt.
Mm.
Och sen, när vi börjar känna att jag inte är älskad för den jag är. Jag är bara en sak.
Mm. Frågan är om vi ska gå in, har du berättat allt nu om vad, vem du är liksom och vad du jobbar med?
Ja, men jag har ju liksom, jag har en bakgrund från modebranschen och jobbat i reklambranschen och som marknadschef. Och sen liksom, jag har ju varit så intresserad av hur människor fungerar. Sen gled jag in i det här och sen var jag intresserad av att jobba med mig själv och meditation. Och sen blev det bara, men gud, är det här jag brinner för?
Ja, och det har du ju hållit på med ganska länge.
Ja, ja, ja.
Oh,
ja,
du var ju på Mullingstorp där. Mm-hmm. Och bara vara har du
absolut
varit på.
Absolut, båda dem.
Så när satte det igång, din resa?
Ja, men först i början av 90-talet gjorde jag saker på Mullingstorp. Och sen med min dåvarande partner som har gjort en rundkappseglar. Mm. Och han behövde titta lite på sig och jag tyckte inte jag hade så mycket att titta på. Det hade jag ju jättemycket.
Ja.
Och sen 10 år senare så var jag på kursgården Bara Vara.
Och sen har det bara fortsatt.
Ja.
Vad var det i The Work med Katie som du fastnade för?
Att det är klockrent, det är knivskarpt, man blir totalt nitad. Så att man liksom, ingen bullshit, det är bara liksom ta sig till acceptans. Sen kan man ju alltid glira om man vill det. Mm. Men följer man metoden så blir det bara kärlek, närvaro, acceptans, försoning. Och det frigörs energi, frigörs livsglädje. Hur mycket den stormar, vad du än har varit med om, vad en andra gör.
Men den där måste ju då sjunka ner ordentligt, den här metoden. För att i början, första gången när jag var, det är ju kanske 23 år sedan. Mm. Som jag var på i USA och träffade Katie på det var något retreat. Då förstod jag den inte riktigt. När hon började ställa de här frågorna. Är det sant? Kan jag verkligen?
Mm.
Jag bara kände, ja men det är ju sant.
Det är ju sant.
Ja men hallå.
Ja.
Ska vi, men nu fattar jag ju.
Ja.
Idag fattar jag. Men så du har ju tagit lite. Eller ja, jag har ju, det är inte, jag började inte fatta det igår. Mm. Jag fattade ett tag men det tog sin tid.
Det kan du göra. Ja. Och för mig var det så här, när den väl kom i mitt liv, då hade jag gjort andra terapier. Mm. Och då var det som att när jag läste hennes bok, men har jag skrivit den här?
Ah.
För då var jag liksom, va?
Det var
det är så det är. Och det var ju så häftigt. Men det kan ju kännas som, är det sant? Det kan ju vara ett faktum då. Vi säger att pappa slog mig när jag var liten. Är det sant? Ja, han slog mig. Då behöver jag ju höra tanken, han borde inte ha slagit mig.
Mm.
Eller någon borde ha stoppat honom. Eller han borde ha gått i terapi. Det är ju det jag då önskar.
Mm.
Men vi får spanna vidare på metoden.
Ja, men du, ska du berätta lite grann vad metoden är?
Ja,
så
vi tar, det är så här, Byron Katie kom på att en tanke som skapar stress är alltid en tanke som inte är sann. Alltid.
Mm.
Så om den skapar stress, ångest, obehag, panikångest, ledsenhet, alltså liksom osköna känslor, då är den inte sann. Men jag tror ju att den är sann.
Vad är det som... Hur kan man då förklara för någon som lyssnar som tänker, jo, men den är ju sann.
Ja.
Nu. Vad är det som gör att den inte är sann? För att det inte existerar i nuet?
Det kan ju vara precis vad som helst. Men jag tänker att jag är värdelös. Och som jag tror på den tanken, då känns den ju sann.
Ja.
Eller mamma borde inte klaga så mycket. För jag har en mamma som klagar mycket, vi säger att det är så.
Mm.
Då känns det ju sant. Hon skulle ju må bättre om hon slutar klaga.
Mm. Just det,
så det känns ju sant.
Mm.
Men då gör man då metoden som är bara 4 enkla frågor och sen får vi vända på tanken. Så det är fråga 1. Hur är det här sant? Är den här tanken sann? Fråga nummer 2. Kan jag verkligen veta att det här är sant? Och fråga nummer 3. Hur reagerar jag när jag tror på den här tanken? Hur blir mitt liv då? Hur behandlar jag mig själv? Hur behandlar jag andra och så vidare? Och sen den fjärde frågan, när jag har gått djupt in i de första frågorna. Hur skulle mitt liv förändras om jag inte trodde på den här tanken mer? Det är ju faktiskt bara en tanke.
Ja, det är vackert.
Ja.
Det är så vackert. Ja. Så ska vi ta några exempel då?
Och ska jag bara säga att sen får man vända på den också.
Sen vänder man på det här igen. Ja. Vill du fortsätta det?
Nej.
Ska vi ta det där exempel, det där första enkla exemplet, att jag är värdelös, eller vad du sa?
Som jag då har tanken, jag är värdelös. Och så får jag, liksom, och den är stark i mig, jag kanske har varit med om saker, kanske hade tuff barndom eller någonting, eller jag kanske inte har lyckats i den karriären, whatever.
Och relationer har sluttit
fått mig att känna, så jag kan inte relationer, för jag är värdelös på det här.
Mm.
Är det sant att jag är värdelös? Och så går man in då i känslan. Och då kan man blunda om man vill och bara känna efter. Och det kan ju kännas jättestarkt. Men fan, tittar jag på hur mitt liv ser ut. Ja, jag är ju helt värdelös. Jag får ju inte till det. Och så dricker jag vin också varje dag, kanske. Eller bara hur det nu är. Eller kanske skär mig eller någonting.
Mm.
Så får jag fråga nummer två. Kan jag verkligen veta att det är sant? Och så får jag känna efter i mig. Och så kanske jag känner efter och ser, vi vet inte vad som ska komma.
Mm.
Då kanske jag känner att, nej men det kan ju inte födas en bebis som är värdelös. Det kan ju inte vara sant. Kanske jag kommer fram till. Och så får jag fråga tre, men hur reagerar jag när jag tror på den här tanken? Att jag är värdelös? Ja, då kanske jag inte skriver den där boken som jag egentligen har lust att skriva. Jag kanske inte söker de här jobben som jag egentligen vill. Jag kanske inte vågar ha relationer med personer som jag egentligen skulle vilja närma mig.
Mm.
Och så vidare och så vidare. Jag kommer begränsa mig på olika sätt. Eller jag kommer behöva bedöva mig på olika sätt. Och jag kommer få ångest av att ha tanken. Jag kommer må dåligt av att ha tanken. Ja, men den kan ju ta en hur långt som helst. Den kan ju ta en så att man inte vill leva om den skulle vara stark. Och sen så går man djupt inne på fråga tre och sen fråga fyra. Vem skulle jag vara utan den tanken att jag är värdelös? Så då får man känna efter och liksom låta det landa i varje cell. Hur skulle mitt liv förändras om jag inte trodde på den här tanken? Åh, vilken befrielse! Va? Då skulle jag kunna känna, skulle jag kunna tycka om mig själv. Va? Våga.
Mm.
Vill jag ta väl hand om mig själv? Vara snäll mot mig själv? Lyssna på hur kroppen mår? Vara min egen bästa vän? Göra bra saker? Kanske ta bort saker som är väldigt destruktivt, börja inse att jag kanske har saker som är obalanserade. Wow!
Ja, allt det där att straffa sig själv för att man tror på en tanke och att man är värdelös.
Och jag kanske har osunda relationer.
Mm.
Och de kan ju börja glida ur då eller välja bort.
Mm.
Och sen får jag då vända på tanken.
Mm.
Jag är värdelös. Och det kan ju vara helt nytt för den här personen då som har trott
en längre tid. Då ska man vända på den.
Ja.
Hur formulerar man sig då?
Och då kan det ju bli, wow, att få säga, jag är värdefull. Jag är värdefull. Jag är värdefull och ha det som ett mantra. Skriv upp det på post-it-lappar, skriv upp det i mobilen. Öva varje dag till det landar i varje cell i kroppen. Jag är värdefull. Det är ljusår ifrån att tänka, jag är värdelös. Det blir ett helt annat liv.
Det blir som att kliva in i ett parallellt universum.
Ja.
Utopi, från dystopi till utopi.
Liksom. Nej men precis, alltså göra the work är som att åka 15 varv runt universum fast du inte gjort någonting.
Nej, för det är ju tankarna som ställer till det.
Ja!
Men om man tänker att någon annan är värdelös, om man har en partner eller en förälder eller något syskon eller någon som man tycker är fullständigt olidlig och värdelös.
Ja.
Hur gör man? Då blir det ju lite annorlunda.
Det blir ju samma sak om jag tänker att Pelle är värdelös. Hur fan vad värdelös han är. Oh.
Man stör sig på allting hos Pelle.
Ja. Mm. Är det sant? kanske tycker, ja men han gör ju så jävla dumma saker.
Och smackar när
han äter middag. Han gör inte något.
Nej.
Kanske jag har ett rungande ja där. Mm. Kan jag verkligen veta att han är värdelös? Mm. Nej, det är ju taskigt att jag tänker det. Kanske jag kommer på. Jag kan väl inte sätta en etikett på honom och gradera hans värde. Det är ju jättesnurrigt. Nej, han kan ju inte vara värdelös. Vad tokigt.
Mm.
Och sen fråga tre. Hur reagerar jag när jag tänker ett Pelle Valdres? Ja, men jag blir arg och sur och dömer honom på förhand. Kanske snackar skit med dig om honom och hackar på honom ifall det är en kompis eller en partner. Nej, jag blir ju inte skön mot honom då, om jag tycker han är värdelös. Och vem skulle jag vara utan tanken? Jag är mycket mer respektfull, mycket mer närvarande, godhjärtad, medmänsklig. Icke-dömande. Jag skulle se honom med kärleksfulla ögon.
Man skulle spara lite energi.
Ja, massor!
Som man skulle kunna lägga på annat.
Massor! Förstår
det går
vi
så
energi.
Mycket energi åt att ha åsikter om allt och alla. Om sig själv och sin omgivning.
Ja.
Men om man lever med en narcissist. Nu jobbar ju du med de som har liksom blivit utsatta för narcissister och så också. Om man lever med en sån person, hur kan man då göra the work? För då är man ju också så påverkad, man har blivit medberoende på något konstigt sätt kanske. Och ens självkänsla är, kanske redan från början är självkänslan låg. För ofta hamnar man ju, för så var det för mig, min självkänsla var ju så låg så jag hamnade ju i den typen av relationer också.
Ja.
Men, och den blir ju inte bättre i en sån relation.
Nej, för först blir man satt på pedestal och det känns ju bra att få veta att man är bra och att man duger och att man är vacker och klok och intelligent och fin. Och sen så kraschar de en och går in för att knäcka en.
Mm.
Knäcka ens själ. De försöker knäcka en inifrån faktiskt.
Men jag tycker också att det kan vara så att de knäcker en och sen när man ligger där, då kommer det något.
Ja, ja, ja.
Då kommer lite godis.
Absolut, och speciellt om man är på väg bort. Då kan det komma lite smulor.
Mm.
Så att man stannar.
Och så blir det där som...
Och sen startar det igen.
Ja. Ja.
Och då knäcks man ju liksom. Man knäcks inifrån.
Hur skulle man kunna göra the work i en sån där situation?
Men det blir ju samma sak. Om man tänker allt det snurriga en narcissist kan göra. Vi säger att... Vi kan ta Pelle igen då. Och han är narcissist nu. Så har han, vi säger att han har varit otrogen, notoriskt otrogen med flera stycken och ljugit mig rakt upp i ansiktet. Och det kan ju vara jättekraftfulla saker. Han kanske fått barn med någon, lever ett parallellt liv, alla möjliga saker.
Mm.
Då tänker ju jag att det inte borde vara så. Han borde inte ha ljugit mig rakt upp i ansiktet. Han borde inte vara notoriskt otrogen.
Ja, han borde inte vara narcissist.
Exakt också.
Mm.
Och är det då sant att han inte borde vara narcissist, han borde inte ha ljugit, han borde inte varit notoriskt otrogen. Men han har ju narcissistiska drag, han är ju narcissist. Han ljuger och han har varit otrogen. Är det då sant att han inte borde vara narcissist, ha ljugit och varit otrogen?
Mm.
Det är ju inte sant. För han är ju narcissist. Han har ju ljugit och han har varit otrogen.
Så då landar man i acceptans om vad som faktiskt är.
Ja. Så i det här exemplet nu då så behöver jag inte ens fråga två. Kan jag verkligen veta att det är sant? För nu kom jag på redan på fråga ett att det inte var sant.
Mm.
Men då går jag ändå ner till fråga tre. Men hur reagerar jag när jag tänker att han borde inte vara narcissist. Han borde inte ha varit otrogen och han borde inte ljuga. Fan, det är väl självklart att han inte borde. Uff, ja, hur reagerar jag då? Jag kanske måste dricka lite extra vin för det här är jättejobbigt. Jag kanske bråkar med honom. Jag kanske blir alldeles förvirrad, alldeles olycklig. Jag kanske får panikångest, jag kanske mår jättedåligt. Jag kanske går till en läkare och får lite psykofarmaka eller någonting. För jag är alldeles chockad över det jag är med om. Jag kanske inte kan tänka klart, jag kanske fullkomligt kraschar, jag kanske får kognitiv dissonans, jag får så mycket, bara när jag gör det här exemplet nu så får jag gåshud på mina armar och på kroppen.
Jag får också stress.
Ja, precis. Så det får ju mig att må jättedåligt att jag tänker att han inte ska ha gjort det han har gjort och han ska inte vara som han är. För det är ju jättebehagligt att han är så här och att han har gjort det här. Så jag kanske var andnöd, mår dåligt, kanske försöker vara honom till lags, vill gå i terapi med honom.
Och ta på sig skuld.
Ta på mig skulden, försöker förbättra mig, försöker terapeuta honom. Ja, du anar
inte. Man försöker rädda honom, eller ta på sig också.
Ja.
Det tycker jag har varit vanligt.
Ja, det kan ju vara mitt fel. Det kanske är jag som inte är tillräckligt bra eftersom han håller på så här. Och så kanske han säger också.
Mm. Absolut.
Det är ju klassisk narcissism.
Åh, hjälp, det kommer
jag ihåg. Får skulden
på alltihop. Nu fick jag ett minne. Oh. Jag kommer ihåg, jag blev så isolerad just med den här personen jag var tillsammans med då. Och vi pratade om det här någon gång och sen sa jag också, fast det är inte så många vänner som ringer till dig heller, så. Och då sa han, men varför tror du att de inte ringer till mig? Och då var det mitt fel.
Ja.
Alltså allting var mitt fel. Det här är den värsta perioden i mitt liv. Så nu när jag tänker tillbaka, alltså jag har aldrig varit så liten.
Nej.
Jag tycker nästan synd om mina föräldrar också som såg det här och inte kunde göra något.
Ja. Det är alltså man krymper, man blir en skugga av sig själv, man går sönder, en del hamnar på psykakuten, många får fysiska sjukdomar, det som vi kallar psykosomatiskt, det betyder ju psyke, stress, det får du verkligen av de här, det kan inte vara mer stress än så, soma, det är kropp, psykosomatik, så det blir en fysisk sjukdom av psykisk stress, en riktig sjukdom.
Hjälp. Men i det här läget då, man har kommit så att man gör the work på det här och ser att ja, men det här är ju ett faktum. Det är ju sant. Så det är ju den här kampen om att man inte vill att det ska vara sant.
Ja.
Det är ju där smärtan uppstår.
Ja, så man kan ju stanna hur länge som helst på fråga 3. Hur reagerar jag när jag tror på den här tanken? Hur behandlar jag mig själv? Hur behandlar jag andra? Får jag ut någonting av att ha den här tanken? Finns det någon stressfri anledning att ha kvar den här tanken? För den skapar ju bara stress att han inte borde varit otrogen när han de facto har varit otrogen. Han borde inte ljuga när han de facto ljuger, kanske varje dag till och med flera gånger om dagen. Och han borde inte ha narcissistiska beteenden, det vill säga empatilöshet, bara spela kärleksfull, bara spela äkta och närvarande.
Mm.
När det är så det är så skapar ju det stress att jag vill att ska vara annorlunda än som det är. Och då är vi ofta kvar, för vi vill få ordning på det, för det är så mot naturen att det är så här. Mm. Så vi stannar och vi kämpar och vi lägger i en växel till och vi blir bara starkare och starkare och så kraschar vi.
Mm.
Så vem skulle jag då vara utan tanken att han inte borde ha varit otrogen när han de facto har varit otrogen? Att han inte borde ljuga om och om igen och manipulera när han de facto ljuger och manipulerar? Och han borde inte vara narcissist när han de facto har alla de dragen.
Mm.
Så vem skulle jag vara utan tanken att det inte borde vara så? Men då kommer jag ju in i en acceptans. Jag landar i verkligheten. I närvaro. I en acceptans till det som är.
Nu är det så här.
Det är så här.
Och jag kan inte förändra det.
Nej. Mm. Jag behöver istället vakna.
Mm.
Och se att jag kommer gå sönder i det här. All kärlek i världen som jag kanske har lust att ösa över den här personen kommer inte få den personen att bli hel. Och jag kommer gå sönder i den här relationen. Jag kommer bli sjuk, jag kommer bli dålig, jag kommer krascha. Men det är ingen nytta. Relationen kommer inte bli bättre vad jag än gör. Man säger, det finns ju en sån här quote på engelska, you're damned if you don't.
Mm.
För det hjälper inte vad du gör. Gör du exakt det de säger så hatar de dig.
Mm.
Säger du emot så hatar de dig. För du får inte säga emot. Du får inte säga ifrån till narcissist. Mm. Då är du körd. Så utan tanken att det inte borde vara så här så kommer jag fram till verkligheten. Det är så här. Det ska vara så här. Det här är verkligheten. Yvonne, det är dags att vakna. Det är farligt om jag är kvar. Jag behöver ta mig ur.
Mm.
Och ur acceptansen och försoningen till att det är så här, det kan till och med vara en jättefarlig situation. Det kan ju vara våld och alla möjliga snurriga saker. Så frigörs det energi som gör att vi kan tänka klart, wow, jag ska ta mig ur det här, jag behöver vara klok, jag behöver smida en plan. Jag behöver ta mig ur det här, Jag behöver vända mig till personer som förstår sig på såna här saker, så jag kanske kan få goda råd hur man gör och jobba med mig själv och hela mina sår, så att jag hittar kraft i mig själv. Och vara i total försoning till att det är så här. Sluta hoppas att det ska bli annorlunda. Utan ja. Acceptans.
För där snurrar man ju runt ett
år. Oh, ja, man vill så väl.
Man kan lämna och komma tillbaka.
Ja.
Jag gjorde det, lämnade och kom tillbaka.
Ja.
Och men sen var det en morgon när jag vaknade upp och bara kände att nu är det dags.
Ja.
Det var som någon sorts inre kraft som vaknade. Jag var ju väldigt ung. Jag var ju var jag 27 kanske. Mm. Jag var ung. Jag var runt 25 plus någonstans där. Och då vet jag, då ringde jag en kompis, jag packade ihop allting.
Mm.
Och sen bara drog jag.
Ja.
Och då, men då hade jag fått någon sorts inre kraft.
Ja.
Men, och det är det jag tänker någonstans, att den där inre kraften har man ju inte riktigt. För man är så pass nedbruten.
Ja, utan att man kanske ens vet om det, så är man nedbruten.
Mm.
Alltså det kan ha gått så långt, så innan man fattar att man är nedbruten, så är man liksom ner i en ravin.
Mm.
För ofta man kan ju vara liksom medberoende och alla möjliga saker. Och ofta är det ju väldigt starka personer. Alltså man har varit med om saker i livet som man lägger in en växel till. Mm. Man känner sig stark och lösningsorienterad. Jag ska få ordning på det här. Så man liksom har nästan hybris i sin styrka. För man tänker att med kärlek ska jag få ordning på det här. Och jag vill den här personen så väl. Mm. Och det har varit saker som har varit bra i relationen också i början.
I början, ja. Som kvinna kan man ha det där i sig. Mm-hmm. Man ska fixa.
Absolut.
Ta hand om.
Ja, men sen ska vi ju veta att jag jobbar med jättemånga män och killar.
Mm.
Som är med kvinnor som har narcissistiska drag och narcissister.
Är det lite 50-50? Eller
det är det. Ja, men det är det. Förut hette det 75-25, men det är inte så. Det är 50-50, det är 50-50. För det kommer ju från anknytningssår i barndomen. De här personerna har varit med om trauman som gör att de inte kan utveckla förmågan att känna empati. För det har varit för traumatiskt. Så de kan inte känna empati, de kan inte känna kärlek. De kan inte känna in hur det är att gå i någon annans skor. Deras hjärna har inte tagit sig dit, deras känslosystem har inte tagit sig dit. Men det kan de inte visa för människor, för då skulle ju ingen anställa dem, ingen skulle bli kär i dem, ingen skulle...
Så är de medvetna då, menar du?
En del
är det.
Men oftast inte.
Nej. Utan de har hittat sätt.
De lär sig manipulera, de spelar, de ser hur man gör eller när man spelar kärleksfull. Det är därför de kärleksbombar. Det är oftast lite för bra för att vara sant. Det är så bara, wow!
Mm.
Man är så här soulmates, det här är bara det bästa jag varit med om.
Det är fasiken. När man lyssnar på sånt här, man, nej, jag fortsätter att vara själv hela livet. Så tänker jag bara, för att då är man safe liksom. Nej, men om man nu till exempel lyssnar på det här, är i en sån här situation, vilket då rätt många kanske är.
Mm.
Eller det behöver inte ens vara ett narcissistiskt förhållande, det kan ju också vara en dålig relation som man inte mår bra i.
Ja.
Och man kanske inte orka ta sig för att gå och prata med någon. Det kanske inte finns någon som du i närheten. Man kanske inte ens har den ekonomin att gå till någon. Finns det sätt man kan liksom börja jobba själv för att börja stärka sig inifrån då?
Absolut, men kunskap är ju nummer ett. Och då är det ju så himla bra med liksom det vi har idag med sociala medier, nätet. Liksom att man letar upp saker på YouTube och så vidare. Du kan ju få gratis information.
Ja.
För du behöver kunskapen först.
Mm.
För i och med att de knäcker den så tror mottagaren att det är något fel på mig. Jag är dålig, jag är fel. För narcissisten får dig att känna att det är något fel på dig. Jag är för gammal, jag är korkad. Vad det än är. För liksom, de är mästare på att knäcka personen. För då kan man inte ta sig ur relationen.
Mm.
Så kunskap är nummer ett.
Mm.
Och sen finns det ju en hel del gratis. Men har man möjlighet så är det ju jättebra att gå till någon som har kunskaper om det. Eller att jobba med till exempel The Work.
Mm.
Jag tänkte också, vi kom aldrig till vändningen. Så vändningen då på att Pelle, som har de här narcissistiska dragen, han borde inte vara otrogen, han borde inte ha ljugit och han borde inte vara narcissist. Det blir ju då, han ska vara otrogen och ha varit otrogen, för det är verkligheten.
Mm.
Han ska ljuga och manipulera. För det är verkligheten. Och han ska vara narcissist, ha narcissistiska drag, inte känna empati, bara spela att han älskar mig, ljuga och manipulera mig rakt upp i ansiktet. Ska det vara så? Ja, för det är det som är verkligheten. Och då först kan jag vakna och inse, nej men det här går inte, jag är värd något bättre. Det här är ju inte på riktigt, det här är ju inte riktig kärlek, jag kommer krascha. Så när man tar sig till acceptans till att det är som det verkligen är. Det är först om man hittar kraften. Och lite som du gjorde, du hade ett spontant uppvaknande. Nej men holy Moses, det här är ju farligt, det här är destruktivt, jag måste ur härifrån. Det är som att man blir klarsynt.
Acceptans är så viktigt.
Så viktigt. I vad det än är.
Man kan ju hitta den här frågeställningen och så på nätet. Men jag såg på din hemsida när jag googlade på Yvonne Fuchs. Stavningen finns i avsnittstexten. Jag kan lägga in din hemsida där också.
Jag måste uppdatera den lite.
Ja, du måste uppdatera. Men ja, du behöver inte för att du ska hitta, för att man ska hitta det här. För att på, om man går in då på den och så går man in på The Work Byron Katie, då hittar man de här frågorna. Och så fanns det ett frågeformulär där man, som man kan...
Ja, och jag har ju en sluten sida på Facebook där jag skriver väldigt mycket. Så man gratis kan få information. Den kan vi lägga in där efteråt.
Ja, den
för det är bara
att
klicka
in
där. Det har hjälpt jättemånga som kanske inte vill gå i terapi, inte har råd i terapi, inte har tid. Så får man jättemycket gratis.
Ja. För det är ju därför vi är här, Yvonne.
Ja.
För att vi ska hjälpa så många som möjligt att resa sig och må så bra som möjligt.
Och det gör jag med kärlek. Och de som vill gå i terapi... Varmt välkomna, men jag bjuder på jättemycket gratis från mitt hjärta.
För att alla ska känna att de är värdefulla.
Exakt.
Jag är värdefull.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Du är ju i en livssituation nu, Yvonne, som jag tänkte vi måste ändå prata om. För att det är ju en jäkligt tuff livssituation som du har hamnat i. Vill du berätta?
Ja, från att jag då mår bra fysiskt och psykiskt och har goda vänner och lever ett underbart liv som jag älskar och trivs med livet och har det bra. Så fick jag jag hade covid i slutet av januari, en jättelindrig covid. Och sen mådde jag jättebra. Februari, mars, april, toppen, precis som vanligt. Och sen i maj så bara får jag feber och ont i ryggen. Och det är väldigt olikt mig att bli sjuk. Men jag tänkte, jag har fått covid igen, den här konstiga som går nu, vi kan inte så mycket om det. Eller någon influensa eller något konstigt. Så jag tänkte inte så mycket på det. Och sen kom det igen efter 2 veckor. Och tänkte, men det här är ju jättekonstigt. Och sen så har jag legat hela sommaren. Jag trodde hela tiden att jag skulle bli frisk. Jag har haft jätteont i kroppen. Feber varje vecka. Gått till läkare, akuten. Tagit massor av prover, hittar ingenting. Tagit jättemycket blodprover. Sänkan var okej. Allt var okej. Och jag var så sjuk. Och jag hade så ont. Och jag är väldigt smärttålig. Så när jag har ont, då... Om jag reagerar, då gör det ont. Mm. Det var helt sjukt. Men jag var inte orolig, för jag tänkte, ja, det är nog konstigt postkov. Det här kommer ju gå över, liksom. Och sen rasade jag i vikt. Och jag var så sjuk så att om jag gick upp och tömde diskmaskinen så fick jag feber.
Oh,
alltså det var helt absurd. Mm. Men sen då när jag rasar jättemycket i vikt, då skickar min läkare mig på röntgen, datortomografi. Och då visar det sig att, nu ska jag inte börja gråta, det blir jättesorgligt, att jag har lungcancer. Jag har aldrig rökt i hela mitt liv. Inte en cigarett. Jag har aldrig jobbat med några giftiga material. Jag har en sista stadiet i lungcancer. Jag har alltså en stor tumör i vänster lunga. Jag har metastaser i båda lungorna, i lever, njure, fettvävnader, i skelettet, bäcken, ryggraden, hjärnan, lymfkörtlar. Alltså jag är i det sista stadiet där man inte kan kurera.
Och det här måste du ha gått med länge.
Ja, och när värken kom, det är förmodligen då metastaser sätter igång och växer. Så man kan ju också säga att hade det på något sätt upptäckts innan så hade jag kanske varit kurerbar. Det är ju lite hisnande att tänka, men nu är det så här.
Ja, jag tycker det är helt overkligt att ta in.
Ja, det är overkligt.
Jag vet inte hur jag skulle... har tagit det och få det beskedet. Och du har en son också.
Ja.
Som är
24.
24, ja. Precis som min dotter.
Ja.
98 eller?
Ja.
Ja, exakt. Ja. Så då får du det beskedet ganska nyligen.
Ja, väldigt nyligen. Eller 1 september.
Hur tänker du då? Vad händer i dig då med alla såna här metoder som du går runt med?
Mm. Ja, men the work tar ju inte bort... Det får ju göra ont.
Mm.
Det får ju vara chockerande. Det får ju vara mattan bara rycks undan om man bara rasar ner. Det här, vad ska inte jag leva? Och först börjar de hymla om två läkare. Ja, men ett halvår, ett år. Och jag och min son sitter där. Men när vi kom hem. Men vad sa de det? Och vi är så där positiva och levnadsglada båda två. Va? Alltså det var... Va?
Nej, det är just, det går inte.
Det är bara tomt och chock och ledsen. Och, nej men, va? Jag ska ju leva jättelänge. Mm. Va? Så då har vi mått dåligt och varit i chock. Och sen när vi liksom har tillåtit oss att känna allt det. Så har faktiskt både jag och min son kunnat skratta och busa och ha humor. Och så får vi väl ledsna också. Men det här är helt surrealistiskt.
Mm.
Och sen samtidigt, nej för fan, helvete heller, det är klart jag, nej men, ja diagnosen är ju som den är, men man behöver ju inte tro på prognoser om att det är bara döden kvar.
Mm.
Det kan ju vara så, kan inte jag råda, men jag kan göra allt som ligger i min makt, att leva positivt, leva kärleksfullt, njuta av livet och vara full av positiv energi och ta väl hand om mig själv på alla jäkla sätt. Jag kramar mig själv varje dag. Det gjorde jag långt innan. Mm. Jag pussar på mig själv varje dag.
Fina du alltså.
Ja.
Jag tycker det är häpnadsväckande att du... Alltså på riktigt. Att du ändå lever som du gör. Och du jobbar ju fortfarande också.
Ja.
Med dina klienter. Och,
ja.
Så du någonstans fortsätter du som vanligt.
Jag fortsätter precis som vanligt.
Med det här hängande över dig.
Ja. För jag tycker ju om min vardag. Jag tycker ju om mitt liv. Mitt jobb och mina vänner. Och, ja, jag älskar ju mitt liv.
Men du, jag antar att du kraschade, i alla fall först och främst kraschade på något sätt i det här.
Ja, men det är ju helt... Det var ju liksom surrealistiskt.
Mm.
Att det, va?
Mm.
Jag tror, nej, men det måste vara någon annans röntgen. Och sen en god vän till mig som läkare, liksom en jättegod vän, säger han också, nej men du vet bara att man blandar ihop bilderna ibland, säger en god vän som är läkare. Och jag kände också, ja, den där kroppen såg lite större ut än min, för jag hade ju gått ner så mycket vikt. Det var nog någon annan, men nej. Biopsi och
men idag, nu, då, Tillåter du dig att vara i sorg emellanåt, eller har du hittat ett sätt som du liksom har landat i någon sorts acceptans som ändå bär dig genom dagarna?
Det är i huvudsak acceptans. Mm. Och så kan jag, sen är jag vetgirig och liksom, jag mår bra av kunskap, jag mår bra av fakta, även om den är tuff. Det är ju lite som the work, liksom, sanningen gör oss fria. Mm. Så jag läser på, så när jag läste på då att jag liksom var i värsta stadiet liksom, alltså värsta, det var inte bara att jag var i värsta kategorin, jag var värsta i värsta kategorin. Då blev det liksom, men vad fan, kan det ju ta slut när som helst?
Det är svårt att ta in också, för du ser så otroligt frisk ut.
Och jag känner mig frisk, och jag känner mig lycklig, jag känner mig glad, jag känner mig positiv, jag känner mig tacksam. Mm. Alltså jag är så tacksam för mitt liv och allt jag varit med om, ett så rikt och kärleksfullt liv, och jag är så tacksam för mitt liv idag.
Men vad gör du för något nu för att på något sätt få mer tid? Hur tar du hand om det här liksom?
Ja, men jag lever sunt och jag har ju liksom tyckt om det redan innan. Men jag har plockat bort, till exempel alkohol tycker jag är gott. Jag tycker vin är gott, jag tycker öl är gott. Jag plockar bort helt. Jag har plockat bort saker som är söta, för att cancer gillar socker. Ja, cancer gillar socker. Och även om jag tycker jättegott med ett glas vin eller bubbel så här, så om det kan förlänga mitt liv en dag eller en vecka eller en månad eller flera år, så är ju det ingenting. Det är lätt att försaka.
Mm.
Och jag gillar ju nyttig mat, så det är ingen plåga. Och jag tänker ju positivt och kärleksfullt, och jag vill mig själv och andra väl. Jag tror också det där att jag har under en lång tid i mitt liv tänkt att jag vill att världen ska vara bra även efter mig. Och nu börjar jag gråta.
Mm.
Och det passar ju jättebra nu. Att jag lever varje dag på ett sätt så att jag sprider något kärleksfullt.
Ja, det har
även när jag är borta.
Det gör du ju verkligen. Ja. Och har gjort och gör nu.
Mm.
Kära du.
Ja. Men jag tänker leva länge.
Ja, för man vill ju leva länge.
Ja. Eller några år. Eller många år.
Det här med döden är... Jag läser den här tibetanska livs- och dödsboken.
Ja, jag har den, men jag har inte läst den.
Ah, den är tung
kanske
att läsa.
Kanske dags att läsa.
Ja, den är så tung att läsa och tänka på döden. Jag var på någon retreat med Maja, och då skulle vi någon övning föreställa oss vår 80-årsdag.
Mm.
Jag kunde inte ens göra det, för det enda jag satt och tänkte på var att när Maja fyller 80, då är inte jag kvar.
Nej, men precis.
Och det var det hon tänkte på också.
Ja.
Och då blev det så smärtsamt.
Ja.
För det finns ju den här rädslan för döden. Jag tänker hela tiden att jag vill ju leva så länge som möjligt för min dotter.
Ja, jag vet.
Och det är ju det där som du har nu.
Ja.
Det som jag sitter här fullt frisk och är rädd för.
Ja.
Hur har du det? Alltså det måste ju vara hemskt.
Ja, det är det ju. Men jag är ju glad att jag inte har småbarn.
Mm.
Det är en väldigt tröst. Och sen känner jag att min son har så fint med liksom både släkten på hans pappas sida. Och väldigt många har dött på min sida. Jag älskar min släkt, men det finns kusiner och så som är superfina personer. Och han har fantastiska vänner. Mm. Och han har en jättefin flickvän, och han trivs jättebra i hennes familj. Så det känns som han har familj.
Mm.
Och jag känner mig så trygg i det. Att han har så många bra personer. Som jag skulle dö imorgon, fast det kan jag inte göra. Så har han det jättebra.
Hur pratar ni runt det här? Jag vet inte hur jag skulle prata med min dotter om sådana här saker.
Nej, men vi fick ju liksom bara en smocka i magen. Va? Halvår ett år. Bara tjoff.
Mm.
Som en liksom... Det var ju ingen betänketid. Det var ju bara puff. Paj i ansiktet. Ja, det var ju liksom bara så.
Mm.
Så nu känner vi ju tvärtom. Jaha, får vi längre? Mm. Coolt.
Du får längre nu.
Vi får längre än... Alltså det kan ju bli längre.
Ja.
För medicinen är så bra. Jag får en bromsande medicin. Inte kurerande. Och det känns som att jag svarar bra på den. Har bara tagit en månad. Men det känns bra. Ja, det är jätteont.
Ser de då att den funkar? Så du fick du välja på kurerande eller bromsande?
Nej, jag får inte ens det valet.
Nej, du får inte ens det
valet. Nej, för jag sa, kan vi inte operera? Kan vi inte göra det? Nej, men jag är för dålig. För att kunna göra kurerande metoder.
Så du kan bara göra det här bromsen?
Ja.
Är det här någon ny medicin?
Ja, alltså forskningen går ju framåt med stormsteg, alltså i alla sorters cancerformer. Och nu också när man ser, man har ju såklart förstått att liksom röker man jättemycket så kan man få lungcancer eftersom det är otroligt cancerframkallande. Mm. Men nu när man ser att det är fler och fler personer som är väldigt starka, väldigt friska, yogar, mediterar, hyfsat unga, jag är ju inte ung, men liksom som nu får lungcancer som inte har rökt en cigarett i sitt liv. Då börjar man ju forska mer, men vad är hälsovirus här liksom? Mm.
Och det är rätt vanligt med
ja, och vi då som inte har rökt, så ingen läkare misstänker det. Vi hinner ju ofta gå till stadie 4, att det är palliativt innan man upptäcker det. Och hade jag varit rökare så hade de säkert undersökt mig tidigare.
Mm.
Så då blir det negativt för mig att jag inte var rökare. Det blir ju lite bakvänt.
Mm. Men, och då har du fått nu svar på, de har ju testat och sett
ja.
Att du svarar bra på den här.
Ja, och jag mår ju jättebra.
Och du ser ju fantastisk ut. Du ser frisk ut och vansinnigt vacker.
Tack gullet, jag känner mig jättefrisk.
Mm. Men och vad, finns det någon studie gjord innan dig på någon som har gått som
ja, det finns
på bromsmedicin?
Ja, jag följer ju grupper, internationella grupper, så då hör jag ju och ser några liksom som skriver att de har mått bra många år.
Mm.
Och sen att man håller igång fysiskt också, finns ju mer och mer forskning på liksom träna, sporta, håll igång liksom fysiskt, att det är jättebra för att liksom hämma cancer, att man lever längre och liksom gör att behandlingarna tar bättre också.
Men du är ju fysisk, du håller ju på rätt mycket. Och,
jag älskar att röra på mig, men jag låg ju hela sommaren, så kroppen åldrades, jag bara rasade, jag blev ju som en åldring i kroppen, det går ganska fort. Man både går ner i vikt och är jättesjuk.
Ja, hur tänker du framåt nu då?
Nej, men jag tar tillvara på varje dag. Mm. Jag är tacksam för varje dag. Jag känner mig glad och positiv och jag mår bra. Och jag tänker att jag ska leva ett antal år.
Ja, det känns ju som det.
Eller
den här bromsmedicinen, att det finns hopp.
Ja. Och sen har jag en, liksom en sidospår. Och är det så att existensen säger stopp tidigare, då är det så.
Mm.
Men jag tänker, fan, men leva länge.
Men du, alltså dina dagar är ändå som vanligt. Att du är aktiv på den här slutna Facebookgruppen.
Ja.
Som jag tänker hänvisa till i avsnittstexten.
Mm.
Och du tar fortfarande emot, tar du emot nya klienter eller har du...
Ja, men det gör jag. Sen får man ju hitta ett sätt, för jag jobbar ju inte heltid.
Nej, och jobbar du även digitalt med...
Absolut.
Ja,
absolut.
Så det är också ett sätt, ja. Förstås.
Ja, ja.
Men har du dragit ner på arbetet? Någonting?
Jag har det nu, för att det var ju så ovisst.
Mm.
Och i och med att jag var så sjuk i somras så trodde väl alla läkare, inklusive jag själv, att... Vad ska hända nu?
Mm.
Men medicinen gör ju att jag mår jättebra. Så inte vet jag, kanske jobbar heltiden helt plötsligt.
Jag tycker det är fantastiskt med den här medicinen. Den får mig att börja gråta. För
eller
då blir jag så glad att jag...
Nej, men jag måste ju berätta. Varje gång jag tar medicinen, en tablett om dagen, då gör jag en happy dance. Så, och den måste vara lite så här ful och tokig. Och sen så pussar jag på tabletten och säger att jag älskar den. Och sen visar jag den vad jag har, liksom cancern och metastaserna. Alltså bara, och här ska vi attackera. Och så bara, ut ur kroppen.
Bra!
Och sen puss, jag älskar dig. Och så tar jag den. Varje dag.
Det är hela.
Och jag blir så glad när jag tar den.
Du kanske blir den här mirakelmänniskan. Och plötsligt, va? Allt är borta.
Ja, men jag tänkte bli det faktiskt. Ja.
Alltså jobbar du med the work också då på dig själv i den här situationen?
Jag tänker så här, när man har gjort the work så länge och gjort det och lyssnat och är privilegierad att hålla kurser i det och jobba med det med enskilda klienter. Så det är som Byron Katie säger, man gör the work, sen gör the work dig.
Åh, ja, vad vackert.
Så det känns ju som att jag kommer i det på en gång. Och skulle jag inte göra det så sätter jag mig och gör det.
Mm. Det blir som en switcha på utan ja, att man behöver tänka på det.
Exakt. Mm.
Hur lång tid tog det för dig innan du upplevde att det var så? Att the work gjorde dig?
Alltså jag hade gjort en massa terapi och meditation och olika saker innan. Och det var jättebra saker. Men när jag hittade the work tack vare en god vän som är terapeut. Då var det bara rakt in i själen. Mm. Att ja, att det är ju bara mina tankar. Alltså den bara tjoff, rakt in. Så alltså den bara tog mig med storm. Men gud, det går ju inte att ha några problem.
Nej.
För den tar oss till acceptans och då frigörs energi, då frigörs liksom kreativitet, klarsyn, närvaro, fokus, en inre styrka.
Mm. Men det kan ju ta ett tag innan man landar
ja,
i det.
Ja, för det kan kännas, den kan nästan kännas ytlig som att man bara jobbar med mind, bara jobbar med tankarna. Men det vi tänker landar ju i kroppen på cellnivå.
Mm.
Det är därför man också frågar, var i kroppen känns det när du tror på den här tanken? För det vi tänker hamnar alltid i kroppen. Det är oundvikligt att inte göra det.
Och ibland kanske man inte vet varför man plötsligt känner ångest.
Exakt.
Ibland kan man ju stanna upp och börja backa bandet och försöka förstå varför man känner ångest. Men ibland kanske bara den där ångesten infinner sig.
Mm.
Och vad kan man göra då? Sätta sig på något sätt då och jobba med den där ångesten som har infunnit sig?
Ja, men det slog mig så här, vi kom inte in på det, men vårt undermedvetna, om jag tänker hur hjärnan fungerar.
Mm.
Om jag bara hittar på någonting, vi säger att pappa var alkoholist och mamma var deprimerad. Så det fanns liksom inte riktigt tid att ta hand om mig. Då kommer min hjärna göra tolkningar av det. Att jag inte är viktig, jag är inte värd kärlek, jag är inte värdefull och så vidare och så vidare. Det gör min hjärna, för hjärnan är en tolkningsmaskin.
Ja, så fortsätter man att upprepa ja, det som man upplevde i barndomen
ja,
även in
i vuxen. I det undermedvetna. Mm. Sen min medvetna del, det är faktiskt bara cirka 5%.
Mm.
Där kanske jag vet, eller där vet jag att alla har lika värde. Jag är värdefull, jag är en bra person, jag är värd lika bra som alla andra. Men mitt undermedvetna styrs, liksom det här, man pratar om det klassiska isberget, att 5% ovanför ytan, 95% under. Så då behöver vi se, vad har jag i den undre delen som min hjärna har tolkat automatiskt av det jag har varit med om. Så har jag då de tolkningarna och sen kanske jag drar mig till exempel narcissistiska personer eller komplicerade situationer. Då behöver jag ju avprogrammera den undre delen, för där ligger det ju undermedvetna tankar som är jättebra att göra the work på. Så att det kärleksfulla, det sunda kommer in även i det undermedvetna.
Så det är ju jättebra att skriva ut en bunt med såna här
ja,
the work-papper, ja, som man, ja, formulär som man fyller ja, i. De finns väl på nätet?
De finns på nätet, ja, ja.
Och så fort det dyker upp någonting,
ja,
sätta sig ner och göra jobbet.
Ja.
Det tar ju inte allt för lång tid
det
heller.
Det tar inte alls lång tid. Och det är värt allt.
Och ha tålamodet också.
Ja.
Jag var duktig på det där ett tag. Sen slutade jag, för det dyker upp andra saker som jag blir nyfiken på. Men någonstans har det ju ändå sjunkit in och landat.
Ja.
Jag kan ju fortfarande använda mig av just det här. Är det sant?
Mm-hmm. Ja, men den kommer med hur långt som helst med.
Och den säger jag väldigt ofta i podden. Och det var därför jag kände, nej, jag måste in med the work. För det är ett sånt fantastiskt
projekt. Det är makalöst.
Många män har jag märkt också. Mm-hmm. För att när man åker på Bion Katies workshops eller vad hon nu har för något. Så är det mer män i publiken än vad det är på andra såna här retreats och workshops. Mm-hmm. För då är det oftast väldigt mycket kvinnor.
Ja.
Men hon attraherar ju väldigt många män till den här redskapet eller verktyget.
Jag har ett väldigt logiskt mind.
Mm.
Och när jag fattar att det är logiskt, alltså the work är logiskt, det får ju bara rakt in mig.
Mm.
En person som är otrogen kan ju inte vara inte otrogen.
Mm.
Alltså det får komma ut logiskt.
Mm.
Och jag säger inte att alla män är logiker, det är ju inte det jag är ute efter. Men fler män kan vara attraherade av logik. Att det inte är flummigt, det är inte konstigt. Utan, ja men fan, det här är ju fullkomligt logiskt.
Mm. De får en aha-upplevelse.
Ja! Och det är så häftigt, för det är logiskt, the work.
Mm. Men du jobbar mycket med både män och kvinnor.
Oh ja, ja. Lika mycket män som kvinnor.
Ah. Mm. Tycker du att du ser att det händer något med män i den tiden vi lever nu? Att de börjar öppna upp mer för att ta hand om sin inre värld?
Absolut. Mm. Det finns en sån villighet att vara närvarande i sitt hjärta, i sin själ, i sitt liv, i sin kropp.
Det är vackert.
Ja.
Hur ser du på världen idag? Hur tänker du liksom på hur man ska hantera den yttre verkligheten som är runt oss nu?
Mm.
Som man kanske lätt kan gå in i och uppfyllas av allting som är där ute som är skrämmande. Det är ju lätt hänt idag.
Mm.
Hur tänker du runt det, och hur tänker du att vi ska må bra?
Alla saker som skrämmer oss, ja, men det kan ju vara krig i Ukraina eller vad håller Trump på med och allt det där. Konspirationsteorier och alla möjliga saker.
Mm. Inflation.
Inflation och ekonomi. De är ju jättebra att göra the work på.
Mm.
Så att jag behåller min livsglädje, min tilltro, min trygghet. Och när jag då kommer in i det spacet av tillit och tacksamhet, då ser jag ju att det är det finns mest av.
Ja, faktiskt.
Det är det finns mest av.
Gör det här formuläret och skriver att världen är hemsk. Mm. Allt är på väg och går åt skogen.
Mm.
Och man gör det på de där bitarna och frågar sig själv om det är sant.
Exakt.
Och plötsligt bara landar i att titta omkring sig och se att just här och nu är ju allting bra.
Ja.
Och jag sitter här med min familj och vi mår bra och vi har tänt levande ljus.
Ja.
Just här och nu är ju inte världen hemsk.
Nej.
Så hur påverkas jag då av att gå runt och tro att världen är hemsk? Då njuter jag ju inte ens av den här stunden.
Nej, och så sprider jag rädsla, jag sprider stress, jag sprider ångest. Det bara osar om mig fast jag står tyst.
Ja.
Mm-hmm.
Det där är viktigt.
Ja.
Där är ju, precis som du säger, the work är ju genialiskt.
Ja.
Alltså.
För vad vill jag sprida i världen under min livstid?
Mm.
Vill jag sprida stress, rädsla, ångest? Eller kärleksfullhet, medmänsklighet, tilltro, närvaro?
Mm. Mm. Om man lyssnar nu, för vi ska avrunda här Yvonne. Mm. Om man lyssnar nu och vill fördjupa sig i the work, då har vi bland annat då Byron Katie, de böcker som hon har skrivit. Och
hennes hemsida.
The Work, det är bara att googla på The Work. Det heter ju The Work även i Sverige.
Ja.
Och sen har vi din hemsida som inte är uppdaterad. Men då kan man gå till din Facebook.
Ja.
Din Facebook-sida.
Den slutna gruppen. Ah, och den lägger vi in. Så där är alla jättevälkomna. Jag bjuder gratis på mycket. Och sen finns det kurser också. Men jag bjuder gratis på jättemycket. Mm.
Så fördjupa er i det här. För det här är ett fantastiskt verktyg. Som du säger också. Det är gratis.
Mm.
Man behöver bara lägga in lite disciplin. Och vilja. För det handlar ju om att vilja bli så fri som möjligt i det här livet. Att inte bära runt på allt det där som tynger och drar ner.
Mm. Helt i onödan.
Att simma uppåt mot ljuset.
Ja.
Och sen också Yvonne, jag och alla som lyssnar. Vi tänker ju extra på dig.
Tack,
och hoppas och ber för den här fantastiska bromsmedicinen.
Mm.
Att det blir många år till.
Den är fantastisk.
Mm. Tusen tack älskade Yvonne Fuchs för att du gästade så in i själen.
Tack fina du.
Det blir naturligtvis speciellt att sitta och samtala med någon som har fått det beskedet som Yvonne ganska nyligen har fått. Men det blir också något som är så oerhört vackert att sitta med denna vackra, ljusa, fantastiska kvinna som jag blev helt förälskad i. Den värme och det hon brinner för att dela med sig av och sprida och hjälpa, och som hon också har gjort väldigt många. Jag blir så berörd. Jag blir så in i själen berörd av en kvinna som Yvonne Fuchs. Och om ni lyssnar nu och känner att det finns något här som ni vill ta reda på mer, om ni vill komma djupare och närmare, så jag lägger in en länk i avsnittstexten till hennes slutna Facebook-sida. Hitta ett sätt att ta bra hand om er. Det finns så många bra verktyg där ute och
Vi är värda och mår bra vår tid här på jorden. Och vi måste hitta de verktyg som passar just oss. Vi är så tacksamma för att ni är med och lyssnar på oss och in i själen. För vi är alla så värdefulla. Vi är värdefulla, vi människor. Och vi ska ta hand om oss. Ta hand om er. Puss och kram. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.